Vi läser dagens evangelietext och den är hämtad ur Matteus evangeliet kapitel 6, vers 5-8. Finns era psalmböcker på sidan 1437. Sidan 1437. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack underbara Gud att du är med oss just nu. Jag ber att du ska vara oss nära var och en, att du möter våra hjärtan. Jag ber att våra hjärtan ska få vara öppna inför dig. Jag ber att du hjälper mig att predika idag. Vi ber så i Jesu namn. Amen. När jag tittar på den här texten så ser jag att Jesus belyser två stycken problem. Jesus varnar för två saker angående bön i den här texten. Ni kanske hittar någonting mer eller ser någon ytterligare vinkel, men jag kommer belysa de här två stycken punkterna idag. Det ena är att Jesus varnar oss för att vi ska visa upp vårt böneliv för andra människor. Och det andra är att Jesus varnar oss för att i vår bön rabbla tomma ord. Alltså att vi vill bli sedda av människor i vårt böneliv. Och att i vår bön att vi rabblar tomma ord. Om vi tittar på det första. Att vilja få blickarna riktade mot oss själva. Att vi säger, titta på mig. Titta på att jag ber. Titta på mig. Titta på hur mycket jag ber. Vi har som människor ett behov av att vilja bli sedda. Det finns en lärorik saga av en författare som heter Tove Jansson. Och jag vet att det är Norges nationaldag idag, men jag lyfter fram en finska idag. Och hon skrev en saga som heter Det osynliga barnet. En saga som handlar om en liten flicka som blir så illa behandlad. Så att hon mer och mer bara tynar bort och försvinner. Det är ingen som ser henne, så hon blir osynlig. Men det här lilla barnet fick komma hem och bo hos Muminfamiljen. Och med hjälp av Muminmammans omsorg och kärlek för den här lilla flickan så blir hon mer och mer synlig. Och till slut så går det att se henne fullt ut. En väldigt vacker saga som handlar om en allvarlig längtan och ett behov som finns hos oss alla. Att vi vill bli sedda. Och det här är någonting som Jesus självklart är medveten om. Både för att han är Gud själv och på så sätt känner sin skapelse. Men också för att han är människa och vet hur det är att vara människa. Vilka behov som finns i oss. Och Jesus, han vill vägleda oss i att bön handlar inte om att vi ska bli sedda av andra människor. Det är inte det som får vara drivkraften i vår bön. Och vi kanske tänker, men varför skulle det vara drivkraften för min bön? Varför skulle det vara min vilja att andra ska se min bön? Det är klart att inte det är min drivkraft i mitt böneliv. Men vi människor, vi har en förmåga att jämföra oss med varandra. Vi jämför oss med vem som är vackrast, vem som tjänar bäst pengar, vem som är bäst på fotboll eller vem som följer Folkhälsomyndighetens råd bäst. Vi jämför oss med precis allting. Så varför ska vi inte jämföra oss även med bönelivet, hur det ser ut? Om vi går långt tillbaks till historien så kan vi se den här brustenheten som finns i människan. Hur vi jämför oss med varandra. Om vi tittar i första Mosebok, Kain och Abel, där de första syskonen, hur det finns en konflikt i hur Kain tittar på hur Gud behagar Abels offer men inte hans eget. Och hur han blir avundsjuk, hur han blir vred. Så här står det i första Mosebok kapitel 3, vers 6. Herren sade till Kain, varför är du vred? Och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du ska råda över den. Men Kain, han lyssnade inte på Guds förmaning. Det står i vers 8. Kain sade till sin bror Abel, kom med ut på fältet. Där överfall han sin bror Abel och dödade honom. Och det här är såklart det extrema bland det mest extrema. Att en bror dödar sin bror på grund av en avundsjuka i hans böneliv. Men Jesus råd är, gå in i din kammare. Stäng dörren om dig. Och så står det att fadern, han är där i det fördolda. Det står att fadern ser i det fördolda. Och det står att han belönar dig i det fördolda. Ett bibelord som ofta citeras är när Jesus säger i Matteus kapitel 18, vers 20. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Ett fantastiskt löfte, en sanning som ska talas ut med all rätt. Men kanske inte lika ofta nämner vi just Matteus kapitel 6, vers 6 som var i dagens text. Där jag läser den igen. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och kanske är det här bibelordet extra viktigt nu i dessa tider av isolering och distansering. Att vi kan ta till oss det här löftet. Att i din kammare, bakom din stängda dörr, så finns det att ett löfte att Gud Fader är med dig. Och lägg just märke till att det också står att Gud Fader ser dig. Och jag tror att vi ibland kan känna oss som den här sagan om det osynliga barnet. Vi kanske inte känner oss sedda. Vi kanske inte känner att vi blir lyssnade på. Vi blir inte tagna på allvar. Men Jesus säger att i vår ensamhet, i vårt stängda rum, så ser Fadern oss. Vi blir tagna på allvar. Vi blir bekräftade av Guds faders kärleksfulla blick. I hans ljus får vi bli styrkta. I hans närhet får vi läkas och vi får bli hela. Och vi kan läsa gång på gång om hur Jesus, hur han drog sig undan för att få umgås, för att få samtala med Fadern. Det var tyngden och det var tryggheten i Jesus böneliv. Jag tror flera av er här kommer ihåg prästen och missionären Sören Stadell, som nu är hemma hos Gud. Men när jag för många år sedan nu var med honom i Sibirien och i Kina i 2 månader, så vet jag inte hur många gånger som jag öppnade en dörr och slog emot hans huvud. För han låg på knän och bad. Flera gånger så öppnade jag dörren och han fick dörren i huvudet. Och han försökte ju liksom dra sig undan. Och han hittade de mest märkliga skrymslen och platserna där han drog sig undan och tog tid med Gud. Och han sa inte så här till mig: Thomas, varför tillbringar inte du lika mycket tid med Gud som jag gör? Eller varför drar inte du dig undan och ber som jag gör? Han sa ingenting. Han bara drog sig undan på olika platser, knäböjde inför Gud Fadern. Men det här väckte ju såklart en längtan i mig. Hur jag såg hur han bara försvann. Och jag kände, jag vill också vara med och be. Och samma sak när vi hade bön här varje kväll i kyrkan. Och jag kommer ihåg i de övre tonåren hur jag cyklade hem här när jag hade varit och tränat fotboll. Och jag visste, här pågår bön. Men det var ingen som sa, gå in och be där nu. Men varje gång jag cyklade så visste jag, här inne så pågår det bön. Och sen bara vid ett tillfälle kommer jag cykla förbi på gatan här. Så bara kände jag, nej, jag svänger in. Och jag gick in med mina svettiga fotbollskläder, benskydd, leriga fotbollsskor. Och satt mig mellan Arvid och Astrid. Och bara var där i stillhet. Jag bara drogs in i bönen. In i gemenskapen. Här ville jag vara. Jag var inte tvingad att vara där. Jag ville vara där. Så självklart kan vi också inspirera varandra att ta tid med Gud, att vara i stillhet. Men jag tror att vår utgångspunkt måste vara i den stängda kammaren, i ensamheten, jag och Fadern. Så Jesus, han varnar för att vi inte ska imponera med vårt böneliv för andra. Men däremot så kommer det av sig själv, att det inspirerar. Och så säger Jesus också, hans andra varning i den här texten är att han säger att försök inte att imponera på Gud med ditt böneliv. Försök inte imponera på människor och försök inte imponera på Gud när du är där i din stängda kammare. Rabbla inte tomma ord. Tro inte att vi ska bli bönhörda för de många ordens skull, säger Jesus. Och jag kan bara medge, jag kan bara bekänna att jag gång på gång har fallit i detta dike. Flera gånger så har jag tänkt, men om jag ber så här så kanske Gud svarar mig. Om jag säger de här orden, de här var väl fina. Nu kanske Gud hör mig. Men det finns en så stor tröst i hur den här texten avslutas. För det står att Gud Fader redan vet vad vi behöver innan vi talar ut orden. Han vet redan vad vi behöver. För så är det ju med oss människor. Om man till exempel så här. Om någon ringer till dig och säger, hej, jag ringer från Kom hem. Och ganska snabbt då så vet man, den här personen vill sälja någonting till mig. Innan den här personen säger vad den vill, så vet jag, på grund av erfarenhet, så vet jag vad den här personen vill. Och då kan jag ganska snabbt på ett trevligt sätt säga, tack så mycket, men jag är inte intresserad. Ha en trevlig dag. Innan jag får frågan så vet jag vad den här personen vill. Och ännu är intressant är det med om det är en människa som jag känner. Någon som jag lärt känna. Med att i en gemenskap, i en relation, så förstår vi varandra mer och mer. Vi lär känna varandra. Och är en person som jag tillbringat väldigt mycket tid med, så vet jag hur den här personen fungerar ännu mer. Jag kanske kan ta min fru som exempel. Till exempel en person som jag tillbringat mycket tid med. Men i början när vi var tillsammans och vi kanske var, jag hälsade på i Göteborg och var ute och gick på stan, så visste inte jag att rätt som det är så kan hon bara få ett energitapp, puff, och bli jättetrött. Men med tiden så förstod jag att hon behöver ta en liten fika, en liten paus, kanske äta en lunch innan hon får det här tappet. Sen kanske inte alltid lyckas med det, men jag vet att i relationen med henne så vet jag hon behöver få en liten paus, få i sig lite energi innan hon säger ska vi stanna och fika. Sen kanske jag inte alltid lyckas. Och ännu mer intressant kanske det är personer som vi är släkt med. För jag kan känna igen mig i min son. För jag vet hur jag själv fungerar. För det är samma DNA. För jag vet att jag själv kan inte äta någonting om jag inte får dricka någonting till. Jag blir så torr i halsen, det bara liksom växer i munnen på mig. Jag måste dricka någonting till när jag äter. Och samma sak vet jag att det är med min son Rafael också. Han blir törstig, så fort han äter någonting så blir han törstig. Och jag behöver inte vänta på de orden att han säger pappa, jag är törstig. För jag kan redan ha ett glas redo då, för jag vet att han kommer att bli törstig nu. Så oftast så kan jag ha ett glas redo när han säger pappa, jag är törstig. Om det inte är så att jag plockar ur diskmaskinen eller fastnar i telefonen, ni vet, olika distraktioner som finns. Men jag tror att innan ett barn frågar om någonting så vet en förälder ofta innan vad barnet önskar. Så innan du säger att du är törstig till Gud, så vet han om det. Innan du säger till Gud att du känner dig ensam, så vet han om det. Innan du säger till Gud att du är ledsen, så vet han om det. Han vet vad du behöver innan du säger det till honom. För Gud Fader, han är din skapare. Du kommer ifrån honom. Det finns ingen som känner dig så väl som Gud Fader själv. Det finns ingen som vet dina behov så väl som Gud Fader vet. Han är både en allsmäktig, allvetande herre och härskare. Men samtidigt så är han din pappa som känner dig, som känner sin son, som känner sin dotter. För orden som min pojke Rafael säger när han vill ha hjälp, de är ganska oviktiga egentligen. Det viktiga är ju att han vänder sig till mig. Det viktiga i din bön är att du med ditt hjärta vänder dig till Gud, inte vilka ord du väljer att använda. Jag hörde någon som sa så här: hellre att be med hjärta utan ord än att be med ord utan hjärta. Hellre att be med hjärta utan ord än att be med ord utan hjärta. Vi ber tillsammans. Tack underbara himmelske Fader att vi får tillbringa tid med dig, i både i ensamhet och i gemenskap med andra. Tack för att du ser vårt hjärta och du vet vår längtan. Vi ber så i Jesu namn. Amen.